Kapitel 2. Kvinnan från Tanchico. Värdshusets skänkrum var väl upplyst och vid denna sena timme var knappt en fjärdedel av borden upptagna. Några skänkflickor i vita förkläden gick runt med ölstop bland borden och under tonerna från en harpa hördes ett lågt sål av röster. Några av gästerna hade snuggor mellan tänderna och ett par män satt lutade över ett spelbräde. De såg ut att vara fartygsbefäl och köpmän från de mindre handelshusen med välsydda rockar i fint ylle, men utan de guld- och silverprydnader och broderier som rikare män plägade ha. För en gångs skull hördes inte ljudet av rasslande tärningar. I rummets båda ändar fanns långa eldstäder med sprakande brasor, men det skulle ha känts varmt och ombonat även utan dem. Harpspelaren stod på ett bord och reciterade. Mara och de tre dåraktiga kungarna, allt medan han ackompanjerade sig själv på harpan. Instrumentet hade rikliga inläggningar i guld och silver och kunde ha passat i ett palats. Matt kände igen harpspelaren. En gång hade han räddat Matts liv. Han var en gänglig karl som skulle ha varit lång om han inte kutat med ryggen. När han flyttade sig på bordsskivan syntes det att han haltade. Fast han var inomhus hade han manteln på sig. En mantel helt täckt med fladdrande lappar i 100 olika färger och nyanser. Han var läkare och ville att alla skulle veta det. De långa mustascherna och buskiga ögonbrynen var snövita, liksom den yviga kalufsen. Och det fanns någonting sorgset i hans blå ögon. Sorgsenheten överraskade Matt lika mycket som att få se honom här. Han hade aldrig uppfattat Thom Marilyn som en svårmodig person. Matt satte sig vid ett bord, la sina pinaler på golvet invid pallen och beställde in 2 stop vin. Den unga söta skänkflickan tindrade mot honom med stora bruna ögon. 2 stop, unge herrn. Ni ser inte ut som en man med såna dryckesvanor. I hennes röst fanns antydan till ett okynnigt skratt. Efter att ha grävt en stund i fickan fick han fram 2 silverslantar. En skulle ha räckt mer än väl som betalning för vinet, men hon fick en till för sina vackra ögons skull. Jag får snart sällskap av en vän. Han visste att Thom hade sett honom. När Matt kom in hade den gamle läkaren nästan hejdat sig mitt i berättelsen. Också det var någonting nytt. Det fanns inte mycket som gjorde Thom så upprörd att han visade det, och vad Matt visste kunde ingenting mindre än trollocker få honom att avbryta en berättelse innan han var färdig. Flickan kom tillbaka med vinet och några kopparslantar som växel, men Matt lät tändstopet stå medan han lyssnade på slutet av sagan. Det var som vi sa att det borde vara, sa kung Madel och försökte trassla ut en fisk ur sitt långa skägg. Thoms röst lät nästan som om den ekade i en stor hall, inte i ett vanligt skänkrum. Han plockade några toner på harpan för att illustrera de tre kungarnas slutliga dåraktigheter. Det var som vi sa att det skulle vara, kungjorde Orander, halkade till i leran och satte sig med ett stort plask. Det var som vi sa att det måste vara, framhöll Kadar, där han låg i floden med vatten upp till armbågarna och letade efter sin krona. Kvinnan vet inte vad hon talar om. Det är hon som är en dåre. Madel och Rander instämde ljudligt. Och det var då Mara hade fått nog. Jag har gett dem så många chanser de förtjänat och mer än då, muttrade hon för sig själv. Hon stoppade ner Kadars krona i säcken där de båda andra redan låg, klev upp i kärran igen, manade på sin mär och körde raka vägen tillbaka till byn. Och när Mara berättat om allt som hade hänt ville folket i Höge inte ha någon kung alls. Thom spelade huvudmelodin till kungarnas dårskap ännu en gång och gled över i ett crescendo som lät som ett skratt. Sen gjorde han en silig bugning och ramlade nästan ner från bordet. Männen skrattade och stampade i golvet, fastän varenda en av dem förmodligen hade hört berättelsen många gånger redan och ropade efter mer. Alla uppskattade att få höra berättelsen om Mara, utom möjligen kungar. Thom var nära att snubbla igen när han klev ner från bordet, och när han kom bort till Märts bord var stegen ostadigare än vad som kunde skyllas på hans stela ben. Han la vårdslöst ifrån sig harpan på bordet, satte sig tungt på en pall framför ett av tändstopen och gav Märt en tom blick. Hans blick hade alltid varit sylvass, men nu såg det ut som om han hade svårt att fokusera. Folklig, muttrade han. Rösten var fortfarande djup, men hade inte längre samma klang. Berättelsen är 100 gånger bättre på slätsång och 1000 gånger bättre på högsång, men de vill ha folklig sång. Utan vidare utläggningar begravde han ansiktet i vinstopet. Matt kunde inte påminna sig att han någonsin hade sett Thom spela på harpan utan att genast lägga ner den i det hårda läderfodralet när han var klar. Inte heller hade han sett honom berusad. Det var en lättnad att få höra lekaren klaga på publiken. Thom ansåg aldrig att de nådde upp till samma höga klass som han själv. Det fanns åtminstone någonting som inte hade förändrats. Skänkflickan var tillbaka, men nu tindrade hon inte längre med ögonen. Jaså, Thom, sa hon mjukt och vände sig sedan mot Matt. Om jag hade vetat att det var honom ni väntade på så skulle ni inte ha fått något vin. Inte om ni gav mig 100 silverslantar. Jag visste inte att han var drucken, protesterade Matt. Hon hade emellertid redan vänt sig mot Thom igen och talade åter med vänlig röst. Thom, du måste vila lite. Om du låter dem hållas tvingar de dig att berätta historier hela natten och hela dagen. En annan kvinna dök upp på Thoms andra sida. Hon drog ett förkläde över huvudet. Hon var äldre än den första, men precis lika förtjusande. De kunde kanske vara systrar. En underbar berättelse, Thom. Det har jag alltid tyckt. Och du berättar den så underbart också. Jag har lagt en värmeflaska i din säng. Kom med nu, så kan du berätta allting om hovet i Camlin för mig. Thom plirade ner i stopet, som om han var förvånad över att det var tomt. Sen blåste han i sina långa mustascher och tittade från den ena kvinnan till den andra. Vackra Mada, vackra Sal. Har jag någon gång berättat att 2 vackra kvinnor har älskat mig i mitt liv? Det är mer än de flesta män kan påstå. Du har berättat allt sammans, Thom, sa den äldre av dem med sorgsen röst. Den yngre kvinnan blängde på Märt som om allt det här var hans fel. 2, mumlade Thom. Morgase hade ett sjusärdeles humör och det trodde jag att jag kunde strunta i. Så det slutade med att hon ville se mig död. Och det när dödade jag, så gott som. Ingen större skillnad. 2 chanser har jag fått, fler än de flesta. Och båda 2 har jag kastat bort. Jag ska ta hand om honom, sa Märt. Nu blängde både Mada och Sal på honom. Han gav dem sitt allra bästa leende, men till ingen nytta. Hans mage gav ifrån sig ett högljutt kurrande. Är det inte lukten av grillad kyckling jag känner? Ta in 3 eller 4. De 2 kvinnorna blinkade till och utbytte en förbluffad blick när han tillade. Vill du också ha någonting att äta, Thom? Lite mer av det här utsökta ärndorvinet skulle inte vara dumt. Lekaren höjde hoppfullt stopet. Det blir inte mer vin för dig ikväll, Thom. Den äldre kvinnan skulle ha tagit stoppet om han hade låtit henne göra det. Nästan samtidigt sa den yngre kvinnan, med bestämd men samtidigt bönfallande ton. Du får lite kyckling, Thom. Den är väldigt god. Ingen av dem ville gå förrän läkaren hade gått med på att äta. Och när de slutligen gick var det med en sån mängd fnysningar och ilskna blickar mot Märt att han bara kunde skaka på huvudet. Bränner mig. Precis som om jag hade uppmuntrat honom att dricka mer. Kvinnor. Men vackra ögon har de, båda 2. Rand sa att du var i livet, sa han till Thom, när Mada och Sal kommit utom hörhåll. Moraine sa hela tiden att hon trodde det. Men vad jag hörde var du i Carhain och tänkte fortsätta till Tyr så småningom. Så allt är fortfarande väl med Rand. Toms ögon fick nästan tillbaka den ivriga skärpa som Matt kom ihåg. Det hade jag väl kanske inte riktigt räknat med. Är han fortfarande i sällskap med Moraine? En stilig kvinna. En bra kvinna om hon bara inte varit HD. Den som beblandar sig med såna riskerar att bränna fingrarna. Och värre ändå. Varför skulle inte allt vara väl med Rand? Frågade Matt försiktigt. Vet du någonting som skulle kunna skada honom?
Vet? Jag vet ingenting, pojke. Jag misstänker mer än vad som är nyttigt för mig, men jag vet ingenting.
Matt lämnade detta ämne. Det tjänar ingenting till att stärka hans misstankar eller att visa att jag själv vet mer än som är nyttigt. Den äldre av de båda kvinnorna, som kallade henne Mada, kom tillbaka med tre kycklingar med brunt, frasigt skinn. Hon tittade bekymrat på den vithårige lekaren och gav Matt en varnande blick innan hon gick igen. Matt ryckte loss ett kycklingben och högg in medan han talade. Tom satt och glodde bekymrat ner i det tomma stoppet och ägnade inte maten en blick.
Vad gör du här i Tervallon, Tom?
Det är den sista plats jag skulle vänta mig att hitta dig, med tanke på vad du tycker om HD.
Vad jag hörde gjorde du stora pengar i Carhain.
Carhain, muttrade den gamle lekaren, och nu försvann åter skärpan ur hans blick. Vilket bekymmer det innebär att döda en man, även om han förtjänar att dö.
Han gjorde en yvig gest och höll plötsligt en kniv i handen. Tom hade alltid knivar gömda på sig. Det var möjligt att han var berusad, men hans hand var nog så stadig.
Man dödar en karl som måste dödas, och ibland är det någon annan som får betala för det. Frågan är ändå om det var värt att göra det. Det finns alltid en jämvikt, förstår du. Gott och ont, ljus och skugga. Vi skulle inte vara människor om inte den jämvikten fanns.
Stoppa undan den där, morrade Matt med munnen full av kyckling. Jag vill inte prata om att döda folk. Ljus, den där karen ligger fortfarande kvar utanför. Bränner mig. Jag borde vara ombord på ett skepp vid det här laget. Jag frågade just varför du är i Tervallon. Om du var tvungen att lämna Carhain för att du dödade någon så vill jag inte höra någonting om det. Blod och aska. Om du inte kan skärpa dig så pass att man begriper vad du säger går jag härifrån med en gång.
Tom gjorde en sur min och trollade bort kniven igen.
Varför jag är i Tervallon? Jag är här för att jag inte kan tänka mig något värre ställe att vara på, utom möjligen Caimlin. Det är vad jag förtjänar, pojke. Det finns de i röda Aja som fortfarande kommer ihåg mig. Jag såg Elida ute i stan häromdagen. Om hon visste att jag var här skulle hon skära huden av mig i tunna remsor. Sen skulle hon börja bli riktigt otrevlig.
Jag har aldrig förut varit med om att du tyckt synd om dig själv, sa Matt med avsmak i rösten. Har du tänkt dränka dig i vin?
Vad vet du om sånt, pojke? Fräste Tom. Vänta några år tills du har sett något av livet. Kanske älskat en kvinna eller två. Då vet du mer. Kanske. Om du har nog med förstånd att lära dig någonting av det. Ah, du vill veta varför jag är i Tervallon. Varför är du själv i Tervallon? Jag minns hur du darrade när du begrep att Moraine var HD. Du gjorde nästan på dig varje gång någon så mycket som pratade om kraften. Vad gör du i Tervallon, där det finns HD överallt?
Jag är på väg från Tervallon. Det är vad jag gör här. Ger mig av härifrån.
Matt gjorde en grimas.
Lekaren hade räddat hans liv och kanske mer än då. En blekman hade varit inblandad. Det var därför Thoms högerben inte fungerade riktigt som det skulle. Ombord på ett fartyg borde det inte finnas så mycket vin att dricka.
Jag är på väg till Caimlin, Thom. Om du nödvändigtvis måste riskera livet kan du väl lika gärna följa med mig.
Caimlin, sa Thom fundersamt.
Caimlin, Thom. Elida återvänder förmodligen dit förr eller senare, så du har fortfarande henne att bekymra dig över.
Och ifall Morgase får tag på dig där du önskar att Elida hade hittat dig istället, om jag har begripit saken rätt. Caimlin. Ja, Caimlin skulle passa mitt humör som handen i handsken.
Lekaren kastade en blick på kycklingfatet och hajade till.
Hur gjorde du det där, pojke? Har du gömt dem i rockärmen? Av de tre fåglarna fanns endast benen och skroven kvar med några tunna köttflikar här och där. Jag blir hungrig ibland, muttrade Mert.
Han fick anstränga sig för att inte slicka fingrarna.
Kommer du med eller ej?
Åh, visst kommer jag med, pojke.
När Thom reste sig verkade han inte längre lika ostadig.
Vänta här och försök låta bli att äta upp bordet medan jag hämtar mina saker och säger adjö till ett par vänner.
När han linkade därifrån raglade han inte det minsta. Mert drack lite av sitt vin och plockade de sista resterna från kycklingbenen. Han undrade om han skulle hinna beställa in en till, men Thom var strax tillbaka. Över hans axel hängde harpan och flöjten i sina svarta läderfodral, tillsammans med en hoprullad filt. I ena handen bar han en enkel vandringsstav, lika lång som han själv. De två skänkflickorna gick på var sin sida om honom. Matt bestämde sig för att de måste vara systrar. De båda identiska bruna ögonparen hade samma uttryck när de blickade upp mot lekaren. Thom kysste först Säl, sedan Märda och klappade andra flickor på kinden medan han gick mot dörren och nickade åt Matt att följa efter. Han var utom dörren innan Matt hade hunnit samla ihop sina ägodelar och plocka upp staven från golvet. Den yngre av de två kvinnorna, Säl, hejdade Matt när han kom fram till dörren. Vad det än är ni har sagt till honom så förlåter jag er det där med vinet, även om det betyder att han ger sig av. Så här levande har jag inte sett honom på flera veckor. Hon tryckte någonting i Märts hand och när han tittade på vad det var spärrade han förvirrat upp ögonen. Hon hade gett honom en Tervellon-marke i silver.
Du får den för vad du sa till honom, vad det nu var. Dessutom får du tydligen inte ordentligt med mat hemma, men fina ögon har du. Hon skrattade åt hans min. Matt kunde inte låta bli att skratta han också när han kom ut på gatan. Han rullade silvermyntet fram och tillbaka över knogarna. Så jag har fina ögon, minsann. Plötsligt sinade hans skratt som sista droppen från en tunna vin. Thom stod på gatan, men liket var borta. Ljuset från krogarna längre nedåt gatan var tillräckligt starkt för att Matt skulle vara säker på sin sak. Statsvakten skulle aldrig ha släpat iväg en död man utan att först ha gått runt och ställt frågor, både på de två krogarna och på kvinnan från Tanchico.
Vad glor du på, pojke? Frågade Thom.
Det gömmer sig inga trollocker i skuggorna, om det är det du tror.
Rånare, muttrade Mert. Jag tänkte på rånare.
I Tervellon finns det varken ficktjuvar eller rånare. När vakterna tar en rånare, inte för att det är många som försöker sig på det här, ryktet sprider sig. Men när de gör det så drar de iväg med honom till tornet. Och vad det än är som Aesidena gör med karn så lämnar han Tervellon nästa dag lika storögd som någon hällt kallt vatten på honom. Och mot kvinnor som blir gripna för stöld är de visst ännu strängare. Nej. Det enda sätt på vilket du kan bli bestulen här är om någon lurar på dig polerad mässing som guld eller spelar med fusktärningar. Några rånare finns det inte.
Matt vände på klacken och stegade förbi Thom. Han gick mot hamnen med långa kliv och drev staven i stenläggningen som om han kunde komma fortare fram genom att skjuta på med den. Vi åker med det första skepp som seglar, hur det än ser ut. Det första, Thom. Bakom sig hörde han Thoms stav klappra mot gatan.
Ta det lugnt, pojke. Varför så bråttom? Det finns gott om fartyg och de seglar både dag och natt. Det finns inga rånare här.
Första skeppet, Thom, bränner mig. Vi ska med, om det så är på väg att sjunka. Om de inte var rånare, vad var de då? De måste ha varit tjuvar. Vad kan de annars ha varit?